Attentatet mot restaurangen är fortfarande ett mysterium för polisen.
Det kom ett bombhot 2 minuter ungefär innan det smällde.
Ett av Sveriges mest spektakulära brott.
Så skakades centrala Stockholm vid 5-tiden i morse av en mycket kraftig explosion.
Den största explosion som skett i tättbebyggt område någonsin i Sveriges historia.
Artilleri gör ju mindre skada än den här bomben.
Historien kretsar kring Stockholms nattliv.
Det var ju ofta så att man levde under hot.
Så mycket mystik kring varför var det här undervärlden, en uppgörelse inom undervärlden, eller var nattklubbsägarna utsatta för någon utpressning?
Du menar att jag skulle uppleva det som en möjlighet att... Jag förstår inte frågan riktigt hur du menar.
Vad hände egentligen med de två ägarna?
Ja, det är så länge sedan det lever någon av dem som ägde det stället.
Och hur kommer det sig att fallet fortfarande är olöst?
Därför är det en känslig grej du är inne på just Fontainebleau, tror jag.
Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Säsong 5. Sprängningen av Fontainebleau. En historia om ett olöst brott.
Martin och det här är Anton, vi ska träffa Niklas.
Ja,
kom och
sitta
inne. Ja, fin.
Den här historien börjar lite annorlunda än tidigare säsonger av Spår.
Tjena!
Hej, hej.
Martin
heter
jag. Hej, Niklas.
Hej,
trevligt. Tjena, Anton. Tja, hur är läget då?
Det är bra.
Det är bra.
Ja.
Själv då?
Det är bra.
Vi rullar här, bara så du vet.
Ni rullar, okej. Okay.
Anton säger det. Kommer du att använda som mot dig?
Vi träffar en av våra lyssnare.
Ni vill ha mat, eller hur? Eller vill ni vänta lite?
Ja, vi tänker att vi intervjuar dig.
Bra.
Om ni känner igen rösten är det inte så konstigt. Den tillhör nämligen Niklas Ekstedt, tv-kock och kändiskrögare.
Ja, men varför sitter vi här egentligen? Det är väl första frågan.
Ja.
Du har mejlat oss, eller hur?
Ja, precis. Därför att jag, dels är jag en stor fan av Spår. Och har ju lyssnat på precis alla avsnitt och tycker att det är väldigt, väldigt bra. Så där.
Vi stannar där.
Jag lyssnade på er senaste, Raggarmorden. Och i samma veva som jag var helt inne i den här spännande upplösningen så träffade jag en dam som berättade... det är många olika vinklar här nu. Mm. Så jag lyssnade på Spår och så var inne i det och sen träffade jag den här damen då som... hade jobbat hos en kompis mamma på Norrlandsgatan. Och min kompis då är Mehmet Gurs, han är Turkiets kändaste kock. Och sen helt plötsligt så fick de lämna butiken i, och på grund av att det var en restaurang på ovanvåningen som sprängdes. Och det lät bara så här helt... Alltså bara, okej, okay, så Norrlandsgatan, det är precis... min parallellgata till där jag driver restaurang och där alltså en restaurang har då varit så kraftig explosion så att butikerna runt omkring har fått stänga ner. Och varför liksom har jag aldrig hört talas om det här?
Redan när vi fick mejlet från Niklas Ekstedt och ringde upp honom hade vi googlat. Storyn om Fontainebleau var verkligen en unik händelse.
Så skakades centrala Stockholm vid 5-tiden i morse av en mycket kraftig explosion.
Och så sprängningen av restaurang Fontainebleau i centrala Stockholm. Ett bombdåd av en omfattning som tidigare inte inträffat här.
Attentatet mot restaurangen är fortfarande ett mysterium för polisen.
Alltså, i Sverige så har alltså en restaurang sprungit så kraftigt så att, och så liksom, och då började jag liksom läsa om det här och så läste om det här Fontainebleau och då var det liksom så här. Det blev väldigt påtagligt och det blev väldigt personligt därför att man driver restaurang i samma kvarter där en gång en restaurang har sprängts i luften. Så det var så jag hörde talas om den här explosionen och då tänkte jag så här, det här skulle ju vara kul om någon liksom gjorde någonting på och man fick höra om det här och då tänkte jag på er.
Inför vårt möte så har Niklas pratat med äldre kollegor som drivit nattklubbar i Stockholm.
Och det var ju en väldigt stor händelse när det hände. Och det skakade om hela restaurang Stockholm till grunden. Och det var många som tänkte om hur de arbetade och vilka de arbetade med. Och det var en stor händelse.
Ni börjar ana vartåt det lutar, eller hur?
Jag hoppas ju att ni kommer göra klarhet i det här, exakt vad det var som hände. Men att det blev förändringar utifrån de dagliga rutinerna, hur man liksom skötte kassan och pengarna.
Vad var det egentligen som hände på morgonen nyårsafton 1982 i restaurangen med det glamorösa namnet Fontainebleau?
Hur kommer det sig att brottet idag, 25 år senare, fortfarande är olöst? Och vad hände med de två ägarna till restaurang Fontainebleau? De som i kvällspressen gick under det märkliga epitetet dubbelakademikerna.
Det här är vad vi hittade när vi började jobba med säsong 5 av Spår. Sprängningen av Fontainebleau. Norrlandsgatan 11. Mitt i Stockholms exklusivare kvarter. Bara ett stenkast från NK och Norrmalmstorg. Här låg restaurang Fontainebleau. Högst upp i byggnadsföreningens hus. En stenkoloss i funkisstil på 7 våningar, ritad av en av Sveriges mest internationellt erkända arkitekter, Sven Markelius. Idag innehåller huset olika vårdkliniker, en plastikkirurg, klädaffärer och en sminkbutik. Men då, i början av 80-talet, fanns nattklubben och restaurangen Fontainebleau här. På de översta 3 våningsplanen, 5, 6 och 7, fanns bar, dansgolv, DJ-scen, restaurangavdelning och diskomusik. För på 80-talet hade Stockholms nattliv börjat förändras. Det fanns nämligen pengar att tjäna på en allt rikare och mer nöjesinriktad publik.
80-talet var ju fantastiskt. Jag menar, då hade ju människor god råd. Man började gå ut och spendera på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Och sen var det ju kul mode. Kul musik.
För att få en bild av 80-talets nattliv i Stockholm så tar vi hjälp av en av våra främsta experter.
Alexandra Charles, numera också från Hofsten.
Alexandra Charles beskrivs på Wikipedia som nattklubbsdrottning.
Och det var en härlig period, för det är ju ett seriöst yrke att vara nattklubbsdirektör. Men epitetet drottning av natten, det fick man ju givetvis, för det var ju festligt och skojigt och det var ju glamoröst på ytan.
Alexandra Charles, hon startade och drev nattklubben Alexandra mellan 1968 och 1988. Under många år var det den hetaste klubben i huvudstaden.
Alla kom ju till oss och alla kända svenska artister kom och började hos oss, som Tommy Körberg och Björn Schiffs och Kisa Magnusson, alla de som spelade hos oss också. Så det är klart att det blev en framgång, och inte minst därför att kronprinsen syntes där redan efter några dagar. Och det gjorde ju att hans gäng började gå och fortsätta att bli stamgäster. Och det spred sig ju på stan och det skrevs i tidningar och sådär. Så att, då blir ju folk nyfikna. Och alla vill ju titta på de som är lite kända sådär. Det är ju roligt att frottera sig förstås. Tyckte man då, tycker man nu. Så ja, framgången var ett faktum.
Som värdinna och direktör för ett av Stockholms stora inneställen höll sig Alexandra Charles ajour med konkurrenterna. Dels för att hon ville se vad de hittade på, men också för att hon helt enkelt gillade att vara ute i Stockholms nattliv.
After Darks ställe var jätteroligt, tyckte jag, att gå på. Så att där var vi lite då och då, eller jag var där lite då och då. Och Café Opera också förstås, ofta. Så fanns ju Daily News, och de hade ju artister ibland som var gästartister som uppträdde och sådär. Ja, förlåt, jag har glömt Vickan. Jag menar, Vickan är klart, Victoria. Victoria gick jag ju på ofta. Men stället i fråga som du är intresserad av, där Fontainebleau, jag kan inte säga att jag var mer än ett par gånger kanske.
Varför inte?
Nej, det var inte min cup of tea. Det var liksom inte, det attraherade inte mig. Jag kan inte säga något exakt, men nej, jag tyckte inte att det var så spännande.
Nej, Fontainebleau var något annat. Frågar vi Nicky Forbes på Victoria, eller Vickan som Alexandra Charles och många andra kallade restaurangen i Kungsträdgården, ja, då får vi ett rakare svar.
Ja, Fontainebleau blev ju någonstans ett, det låter helt dumt att säga, ett hak för någon som inte kom in på de andra.
Nicky Forbes, eller
Forbes på svenska,
var dels en av medlemmarna i gruppen Forbes som vann den svenska Melodifestivalen 1977 med låten Beatles.
Beatles gav oss sin musik. Yesterday var den var fin. Alla älskar melodin. Yeah, yeah, yeah.
Men Nicky Forbes jobbade alltså också som nattchef på Vickan.
Personal som skulle att gästerna trivdes tog in rätt gäster. Det var ju alltid köer och att man fick ut och peka och sådär. Ja, höll ordning. Såg till att det var bra mat. Alla fick vad de ville ha. Världens roligaste jobb på den tiden.
Både Nicky Forbes och Alexander Charles frotterade sig med innefolket och såg som huvudpersoner i Stockholms glamorösa uteliv. Men båda har också upplevt baksidan med att driva klubb. Och när Fontainebleau plötsligt drabbas av en brand i augusti 1982 börjar snacket gå bland Stockholms klubbägare.
Självklart så var det spekulationer att det låg vad som låg bakom, om det då var sån här, vad kallar man, utpressningsverksamhet. Att, för det hade vi ju också varit utsatta för, att det fanns kriminella människor, som mindre seriösa människor, som då kom in och sa det att betala, ja, 50 000 eller 100 000 så ska vi beskydda er, annars så kan vad som helst hända. Och då svarar vi inte för följderna. Så att det var ju skrämseltaktik helt enkelt för att tjäna pengar på då de som drev nattställen. Så man undrade om det var det som låg bakom.
Har du råkat ut för det alltså?
Ja, ja. Visst, men jag har bara sagt nej.
Och du har klarat det från konsekvenser?
Ja, i stort sett, inte helt. Det var ju ofta så att man levde under hot ifrån människor som hade blivit nekade att komma in, eller som hade varit inne men hade blivit ombedda att lämna lokalen, och givetvis stod det då som en personlig förorätt, så att det räckte ju för att vissa människor blir galna. Men sen fanns det ju de som just bedrev utpressarverksamhet, och de, det är klart att de kände man ju att det var ju farligare att bli hotad av. Men trots allt så jag överlevde, men under en period så hade jag ju varit tvungen att ha en livvakt för att våga ta mig hem, men då var det just en galen person som förföljde mig och hotade mig till livet. Men polisen sa att innan han har begått ett brott kan vi ingenting göra, och vi har inte möjlighet att avdela någon som finns nära dig när du går hem till eller från jobbet. Så då fick jag själv engagera en livvakt. Så var det.
Vi i Victoria, vi hade bombhot ibland på den tiden.
Aha.
Varför vi hade det vet man ju inte. Men det blev ju populärt att bombhota ställen, för de var ju tvungna att stänga med en gång. Och det var ju då för att jävlas då med ägarna eller de som var chef eller någonting sånt där.
Hur ofta händer det då?
Ja, 2-3 gånger varje år i alla fall.
Så pass?
Ja, det var det.
Enligt Nicky Forbes var hoten riktade mot restaurangen Vickan, inte mot honom personligen. Även om han hade en utsatt position. Det var ju han som bestämde vem som kom in och vem som fick stå kvar i kön.
Det var bråk både in i lokalen och självklart i den här kön. Så det var ju en enorm avundsjuka på de här som då fick komma in. Och det var ju då kändelsen gick ju först i kön, så var det ju bara... När det ser du även idag, när kommer en omkändis så går ju de förbi kön.
Men Nicky Forbes klarade sig från hot, och han tror att anledningen till det var en speciell bekantskap med en speciell person.
Av en slump en gång så fanns det en kille som kallades för Joxo i Stockholm.
Mm.
Han är en jugoslav kille, och en dag stod han ute i kön där, och jag tänkte så här, står den här långa killen där, utklänning. Så jag gick ut och försökte prata med honom. Han kunde knappt om svenska. Så men kom in och titta hur det är. Och han tyckte det var fantastiskt. Han var kvar där någon timme och tittade runt och drack nog bara vatten. Han drack ingen alkohol eller någonting. Och jag visste inte vem det var. Men sen dess så älskade han mig. Och han råkade då vara en ganska Stockholms maffiakille helt enkelt. Sen dess så, varje gång vi träffades så lyfte han upp mig, kramade om mig och tackade för den här tiden. Så jag fick aldrig något hot på mig av någonting, någon sort.
Det lönar sig att vara kompis med också.
Kan bero på det. Jag kan inte svära på det, men jag tror det.
Så Vickan och Nicky Forbes klarade sig bra. Sämre gick det för Fontainebleau. Redan augusti 1982 eldhärjas plötsligt nattklubben som låg belägen högst upp i ett sexvåningshus på Norrlandsgatan. Branden ansågs direkt vara anlagd och Nicky Forbes minns hur snacket gick. För branden var någonting man pratade mycket om i hans kretsar.
Ja, det gjorde man. Man pratade alltid om det hände någonting. Men det var så mycket vilda spekulationer på den tiden. För det fanns ju lite olika grupperingar i Stockholm. Lite små kriminella, så kom ju jugoslaviska maffian, italienska maffian. Det var mycket sådär snacka. Men ingen visste egentligen någonting och ingen vågade ju rota i det för mycket heller.
Var det någonting du tog upp med din kompis också?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, vi snackade aldrig sådana saker.
Innan vi lägger på så kommer vi in på hur den här historien fortsatt. Och Nicky Forbes kommer med en varning.
Därför är det en känslig grej du är inne på just Fontainebleau, tror jag. Lite grann. Några har ju sagt vad är i livet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Branden i augusti 1982 var alltså ett stort samtalsämne i olika delar av Stockholms nattliv. Men den skulle fort blekna i jämförelse. För bara 4 månader senare drabbas restaurang Fontainebleau på nytt.
Larmcentralen har fått ett anonymt bombhot mot en byggnad i det här området tidigt i morse.
Och den här gången är det ingen tvekan. Det här bombhotet är allvarligt menat.
Det finns inga ljudupptagningar från den här händelsen. Men vi har bett vår ljudtekniker Jonas Sjöberg att med hjälp av de uppgifter om explosionen från förhör och i tidningsartiklar att ta fram en realistisk ljuduppskattning av hur bomben kan ha låtit. Klockan närmar sig 5:05 på morgonen, nyårsafton 1982.
Morgonekot, storbrand i Stockholms innerstad. Stora delar av affärskvarteren i city avspärrade. Branden så häftig att räddningsmanskapet ännu efter 2 timmar inte har kunnat ta sig in i det brinnande huset.
Jag jobbade ju extra där som på, eller man fick jobba in extra då på nyårshelgen.
På Expressens nyhetsredaktion sitter en ensam reporter, Peter Kadhammar.
Ja, jag var nog den enda reporten på plats skulle jag tro. Som satt där på tidig morgon, då var jag ju vikarie på Expressen. Så jag var väl glad över att jag överhuvudtaget var där och jobbade.
Nyheten om explosionen når Peter Kadhammar via radio.
Vi lyssnade ju av polisradion. Vi hade ju alltid en polisreporter som lyssnade på radion. Och det måste ha kommit den vägen. Ja, så jag åkte jag ner tillsammans med fotograf Bums för att titta. Och jag tror vi var nog där före brandkåren alltså.
På platsen, korsningen Norrlandsgatan Mäster Samuelsgatan, mitt i Stockholm City, så är det en dramatisk syn som möter Expressens reporter och fotograf.
Det är en byggnad i centrala Stockholm det som stod i lågor. Det var ju oerhört dramatiskt, glas över hela gatan.
Ja, förödelsen är stor på gatorna kring Norrmalmstorg.
I området närmast explosionen så har fastigheter skadats mycket svårt. Det ser verkligen ut som om en bomb har fallit ner.
Det var som lågorna, om jag nu minns rätt, stod ut som svetslågor ur fönstren här.
Explosionen hördes över stora delar av innerstan. Den totalförstörde en restaurang på fjärde våningen i en fastighet på Norrlandsgatan i City. Och stora delar av City är avspärrade.
Så skakades centrala Stockholm vid femtiden i morse av en mycket kraftig explosion.
Det är nu okänt om några människor har skadats. Brandutvecklingen är fortfarande mycket kraftig och risken för nya explosioner bedöms som stor.
Ett bankkontor var mitt emot. Och där var ju, det satt ju glasbitar som knivar i väggen alltså. Ja, det var en rätt otrolig syn. Så att det var ju, det är klart det var en otroligt stor smäll. Och den var ju ganska då väl planlagd. Om de då smäller den här bomben. Ja, det kan ha varit 5-6 på morgonen, på nyårsaftonens morgon. Nu är det ju så folktomt det kan bli i Stockholm. Så syftet var ju uppenbarligen att ingen skulle skadas.
Larmcentralen har fått ett anonymt bombhot mot en byggnad i det här området tidigt i morse. Men det är oklart om det hotet har någonting med explosionen i fastigheten att göra. Orsaken är alltså okänd, men polisen misstänker att det kan ha varit en gasexplosion. Skadegörelsen på de fastigheter som ligger omkring det brinnande huset är mycket stor och ett hundratal polismän har spärrat av området och man arbetar med att hålla folk borta från skyltfönster och annat som har krossats.
Jag tittade, antecknade och skyndade mig tillbaka för att skriva, för det fanns ju inte datorer eller någonting, så man fick skynda tillbaka till tidningen och sätta pappret i skrivmaskinen.
Ni som lyssnar via Acast egen app kan nu se Peter Kadhammars första artikel så som den såg ut i Expressen 31 december 1982 direkt i era mobiler. Där ser ni också bilder från platsen som polisen tagit.
Den här bilden, det visar gatan. Det här är Norrlandsgatan och här är Mästersalmansgatan. Det är allt som har då slungats ut i samband med sprängningen. Jag vet att det låg bland annat en flygel på gatan här. Från restaurangen.
Strax mer från polisen. Men när en sån här sak sker händer mycket på en gång.
Och jag minns att jag vaknade av en väldigt dov men kraftig smäll. Boom. Sådär. Så jag sätter mig upp och undrar vad det var.
Klockan 4:05 exploderar bomben. Och då väcks flera stockholmare.
Man sätter sig upp och undrar vad det var. Och det första man tänker naturligtvis är väl att det var någonting i direkta närheten. Som har smält, kanske utanför fönstret eller någonting. Man är ju rätt yrvaken också när man vaknar på det sättet.
Det här är Carl Björkegren. Som 9-årig son till en av Sveriges rikaste män, Carl-Erik Björkegren, bor Carl ståndsmässigt på Strandvägen, över 1,5 kilometer från Norrlandsgatan 11. Ändå vaknar han alltså av ljudet.
Jag får med att alla familjemedlemmar också hade hört det där och vaknat av det. Och det pratade vi om på morgonen efter.
Miljardären Carl-Erik Björkegren har också vaknat av explosionen.
Det var min pappa som tog upp det och sa, hörde ni smällen i natt? Ja, en hemsk smäll, och då hade det redan kommit ut på nyheterna för mig. Vad det berodde på.
Orsaken är alltså okänd, men polisen misstänker att det kan ha varit en gasexplosion.
Ja, sen var nyheten ute, så kommer man väl läsa om det där. Och det skulle visa sig bli en liten följetong, ända fram till idag till och med.
Andra saker som sker samtidigt som Carl Björkegren yrvaket undrar vad det var som lät, det är att polisen, som fått larm 2 minuter tidigare, nu agerar. Först anländer och uniformerar polis som spärrar av, men sen kommer även kriminalteknikerna. En av dem är Sonny Björk.
Ja, alltså det var ju en chock att se, eller chock ska jag väl inte säga, men det var ju, ja, det låg ju bråte överallt, va? Och fasaderna på byggnaderna runt omkring var ju delvis skadade också, glasrutor och sådana saker, så att väldigt mycket från restaurangen låg ju nere på gatan och den var ju helt urblåst, men det var ju, hade ju fönster då mot två håll så att säga, och det var ju helt urblåst där, och det som var kvar låg ju bortsopat så att säga nära ytterväggarna då, så att ja, nej, det var ju mera jobb för en liten grävskopa än för kriminaltekniker där i all bråten så att säga.
Sonny Björk konstaterar att explosionen är den kraftigaste han har sett.
Det blir en annorlunda nyårsafton för polisen. Ni som lyssnar kan se fler bilder i Acast-appen nu.
Det var rejält. Alltså. Det såg ut, ser ut ungefär som det gör. Man kan se ifrån Syrien, från Aleppo och de här städerna som är med byggnaden. Det var ju inte bara övervåningen som var förstörd, utan det var ju flera våningar. På grund av tryckvågen gick ju neråt också, ner i de andra våningarna under, åtminstone två våningar under.
På platsen träffar Sonny Björk kollegor som redan börjat arbetet med att säkra spår efter sprängningen.
Herras Kops var ju där som var på platsen.
Jag kommer ihåg att vi parkerade vår undersökningsbuss där och fick direkt punktering på två hjul på grund av alla glasskador.
Harras Kops och hans grupp utför den kriminaltekniska undersökningen av brottsplatsen. Och det handlar om en ovanligt stor brottsplats.
Vi hittar då rester från huset som hade slungats iväg över 100 meter från då sprängplatsen.
Man bestämmer sig för att närma sig byggnaden med försiktighet. Man misstänker under morgontimmarna att hela huset kan störta samman. Så Harras Kops och hans kollegor, de löser uppgiften på ett annorlunda sätt.
Vi ville då inte gå in i alla områden. Alla områden var ju inte säkrade. Utan vi fick hjälp av brandförsvarets skylift. Så vi kunde då komma in ovanifrån. Och sedan fick vi efterhand arbeta oss neråt. Utan en riskbedömning måste ju göras direkt. Inte bara till att springa rakt in i eländet.
Fynden man säkrar gör att det nu står klart att det inte rör sig om någon olycka eller gasexplosion som man först misstänkt.
Ni kom där så tidigt, då brann det fortfarande i övre delarna av huset. För det var en massa gasledningar som hade slitits av. Och brandkåren trodde därför att det var en gasexplosion. Men när vi då undersökte saken närmare så visade sig att det kunde inte vara.
Det ser alltså ut nu som om polisen åtminstone lutar åt att det inte var någon olycka som orsakade den våldsamma explosionen och branden i morse vid Norrmalmstorg i Stockholm. Polisen fick ett telefonsamtal tidigt i morse om att en bomb hade placerats på restaurang Fontainebleau vid Norrlandsgatan. Restaurangen ligger i översta våningen av en fastighet och bara ett par minuter efter samtalet kom detonationen.
Ett vittnesmål som bedöms som trovärdigt gör att polisen redan första dagen går ut med en efterlysning i media.
Polisen vill idag gärna komma i kontakt med en man som sågs i huset på Norrlandsgatan strax före explosionen. Det var en vakt som såg mannen i hissen i huset 4:15 på morgonen. Mannen beskrivs vara i 35-årsåldern och polisen är alltså angelägen om att komma i kontakt med honom.
I media framträder nu också en av de två ägarna till Fontainebleau, Konrad Öberg.
Som har ju konstaterat att vi har inga skulder, restaurangen är lönsam, den är försäkrad. Vi har inga skulder till samhället i form av sociala avgifter eller skatt som man ju har hört talas om så ofta nu att det förekommer i den här branschen.
Känner du dig själv misstänkt efter de handlande sakerna? Du säger alla affärer är klara, alla papper är klara, restaurangen är försäkrad. Tycker du att folk ser snett på dig?
Du menar att jag skulle uppleva det som en möjlighet att... Jag förstår inte frågan riktigt hur du menar.
Men om du känner... Tror du att polisen misstänker dig för att vara inblandad i dig själv och av försäkringsintressen?
Själv kan jag väl knappast... vara misstänkt. För det första så har de ju noggrant gått igenom och kunnat konstatera att som försäkringar ser ut och så vidare och att restaurangen fungerar bra så har de kunnat avskriva den teorin.
Den andra ägaren, Ingmar Arbro, han intervjuas av Peter Kadhammar i Expressen. Men han håller sedan en lägre profil. Peter Kadhammar, han minns fortfarande vilket intryck de båda ägarna gjorde.
Konrad Öberg, en lite flottare kille. Pratsam. En man som ville vara av värld och leva i den stora världen. Arbro, en mycket mer lågmäld och försiktig person. De var rätt olika som personer, så vitt jag minns. Jag fick nog det intryck att Öberg var den som klarades det här psykiskt bäst. Han gav inte intryck av att vara en bruten person när jag träffade honom vid senare tillfällen och hade kontakt med honom på olika sätt. Däremot så var för mig att Arbro mer försvann.
Vad varken allmänheten, media eller ägarna själva vet är att polisen nu också börjat intressera sig för de två ägarna. Men av andra skäl än i form av brottsoffer. Sonny Björk, kriminaltekniken, har nämligen fått ett annat uppdrag.
Dagen efter, om jag inte minns helt fel, så ringer man ifrån kriminaljouren igen och säger att man har beslutat att man ska göra en säkerhetsundersökning på ägarna till Fontainebleau, alltså Arbro och Öberg på deras kontor. Och för man misstänkte då att har man sprängt Fontainebleau så kan ju hända att det finns någon form av hot även emot kontoret.
Konrad Öberg och Ingmar Arbro har ett gemensamt kontor på Östermalm, en knapp kilometer från Fontainebleau.
Så vi åkte dit och man kom också med bombhundar då som var utbildade för att sniffa sprängämne. När vi kom dit så var Arbro på kontoret och vi gick runt och tittade och letade där och jag kom in i ett rum som var tomt och jag tittade runt och det första jag fick se var en bit pentylstubin med gummituta på, så att säga, yttersta delen av en pentylstubinrulle. Det är ju sprängstubin då som man använde. Vi hittade också flera bitar utav sprängdeg som var intrampad i nålfilsmattan i det här rummet. Så att det var ju ingen tvekan om att man hade hanterat sprängämne där inne, både sprängdeg och pentylstubin.
I nästa avsnitt av Spår.
Och så sprängningen av restaurang Fontainebleau i centrala Stockholm. Ett bombdåd av en omfattning som tidigare inte inträffat här. I morse gick affären in i en ny fas då anhölls de båda restaurangägarna.
Polisen har hittat stubintrådar och andra saker i restaurangägarnas kontor.
De två ägarna till restaurang Fontainebleau anhölls ju i natt.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Vi tackar Adolfsson och Falk för att vi får använda deras Blinkar blå. En låt som låg på topplistorna 1982 och som spelades på nattklubben Fontainebleau.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen, projektledare Vianja Lall och exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.
Fortsätt diskutera Spår med oss, Anton Berg
och Martin Jonsson,
på hashtag
SparPodcast. We'll be right back.
som jag inte kan förstå. Det finns så mycket som vi inte kan förklara. Det finns krafter som vi aldrig kan rå på.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.